kära bröder och systrar. Vi har fått begäran om förböner. I himlen har jag dig, o nåderike Gud. På jorden tog du mig i din famn och är min enda trygga hamn. Om jag så går en svår väg, styr och leder din hand. Kära himmelske fader, vi ber om kraft till den familj där en ung 15-årig son dött i olyckshändelse. Vi ber om din hjälp och ditt stöd framledes. Många troende har bett om Guds barns förbön för sig själv och sina närstående. Låt oss alla få bevara trons glädje och frid. Skänk trons gåva till dem som saknar den. Troende föräldrar för icke-troende barn och barnbarn. En fader ber om förbönen för sig själv och sin familj. Föräldrar för icke-troende barn. Och en mor för en dotter som har nekat sin tro. Hon fruktar att hur kommer det att inverka på de yngre barnen. Minnet av hur klar och enkel barnets tro tidigare var är smärtsamt. Många troende i Ecuador ber om förböner att de skulle bevaras i tron ända tills det himmelska hemmet. En ung så att vederbörande skulle orka ty sig till Guds till Gud framledes. En ung troende mor för sin man som har nekat sin tro och att barnen skulle bevaras i tron. En broder ber om förböner för att Guds rikes gränser skulle framträda tydligt. Skänk krafter till en som har psykiska problem. Ta bort skam och känslor av bävan, fruktan. En ung man ber om kraft att orka leva själv mitt ibland mobbing. Han känner stor ensamhet och ber att mobbningen skulle upphöra och att han skulle få en troende hustru till sitt stöd. En far till en förändrad familjesituation, att familjen och att få en ekonomisk utkomst. En syster för en vän, familj, så att fruktan för våld skulle vika. En och att familjemedlemmarna som behöver hjälp skulle förstå sin situation och ta emot hjälpen. En ung familj för ber om förböner för att den ekonomiska situationen skulle ljusna och att modern skulle orka i arbetet. Skänk barn till ett barnlöst äkta par. Himmelske fader, många ber att kärleken skulle återvända mellan familjemedlemmar och att den kärleken skulle få vårda samtliga. Hör de böner där vi ber om stöd till närstående och någon nära. En mor ber om vänner som kan stödja henne i hennes relationer med människor och släktingar. En mor så att en son som har fått bättringens nåd skulle få ledsagare. Himmelske fader, hela sönderslagna relationer. En mor ber att förhållandet mellan syskonen skulle repareras så att släkten skulle få bekanta sig med varandra, släktingarna med varandra. Och en syster att hennes syskon skulle få ställa till rätta det som har slagit sönder kärleken. Många ber om en troende äkta hälft. Kära himmelske fader, bevara hela världen ifrån terrorism och annan förödelse. Tack himmelske fader för det goda vi har, trons gåva, en kär make, äkta hälft och våra barn. Tack för att du har hört våra böner och skänkt oss vänner och ledsagare på vägen. Tack att vi har funnit intresse och mening med livet. Himmelske fader, hjälp oss att sätta oss in i andra människors situation och stödja varandra på denna himmelska väg. Amen. Jag läser Guds ord ur profeten Daniels bok, dess sjätte kapitel, verserna 13 till och med 23, och orden lyder i Jesu namn. Då svarade de och sade till konungen: Daniel, en av de judiska fångarna, aktar varken på dig eller på det förbud som du har låtit sätta upp, utan förrättar sin bön 3 gånger om dagen. När konungen hörde detta blev han mycket bedrövad och gjorde sig bekymmer över hur han skulle kunna rädda Daniel. Ända till solnedgången mördade han sig med att söka en utväg att hjälpa honom. Då skyndade männen till konungen och sade till honom: Vet, o konung, att det är en mediens och persiens lag att intet förbud och ingen förordning som konungen utfärdar kan återkallas. Då lät konungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen, och konungen talade till Daniel och sade: Din Gud, den som du så oavlåtligen dyrkar, han må rädda dig. Och man förde fram en sten och lade den över gropens öppning, och konungen förseglade den med sitt eget och med sina stormäns signet, för att ingen förändring skulle kunna göras i det som nu hade skett med Daniel. Därefter gick konungen hem till sitt palats och tillbrakte hela natten under fasta och lät inga kvinnor komma inför sig, och sömnen flydde honom. Sedan om morgonen när det dagades stod konungen upp och gick med hast till lejongropen. Och när han hade kommit nära in till gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Konungen talade till Daniel och sade: Daniel, du den levande Gudens tjänare, har väl din Gud, den som du så oavlåtligen dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel konungen: Må du leva evinnerligen, o konung. Min Gud har sänt sin ängel och tillslutit lejonens gap, så att det icke hava gjort mig någon skada, ty jag har inför honom befunnits oskyldig. Ej heller har jag förbrutit mig mot dig, o konung. Då blev konungen mycket glad och befallde att man skulle taga Daniel upp ur gropen. Och när Daniel hade blivit tagen upp ur gropen kunde man icke upptäcka någon skada på honom, ty han hade trott på sin Gud. Amen. Gud hade gett profeterna till lärare för Israels folk och som råd givare, men fastän Israels folk hade profeterna givna av Gud, så hade de en benägenhet att glömma bort den levande guden och satte av på fel väg, på otrons väg. Och fastän profeterna påminde Israels folks medlemmar att om ni inte återvänder från er villoväg så kommer Gud att bestraffa er. Och så gick det när Israels folks medlemmar icke hörsammade Guds ords råd. Då sände Gud konungen Nebukadnezar att omringa Jerusalem. Och konungens stora krigsmakt förgjorde hela Jerusalem. Många människor därifrån hamnade i fångenskap i Babel. Dit fördes det bästa av folket, konungen. Och de silverkärlen ifrån Jerusalems tempel. När Israels folks medlemmar hamnade i Babels fångenskap så hamnade där också unga troende gossar, Daniel, och också hans vänner Sadrak, Mesak och Abednego. Och när kungen gav kammartjänaren i uppgift att välja ut de bästa ur Israels ynglingar och för dem till mitt rum. Jag vill att de ska betjäna mig. Och så valde kammartjänaren Daniel och hans vänner till konungens skola, där de blev skolade i språket kaldeiska och i de kaldeiska sederna. Och den utbildningen tog 3 år. Men för Daniel och hans vänner så fick de äta ur konungens eller vid konungens bord. Och vi vet att när man sätter sig där som matgäst så är inte det de dricker där och äter lämpligt för en kristen. Och tjänaren hade befallt att konungen skulle ha alkoholhaltiga drycker. Men Daniel hade där i Jerusalem i sitt troende hem blivit undervisad och lärd av Gud. Och han fick kraften att bekänna sin tro där i det främmande landet. Också vi Guds barn hamnar många gång ute i den icke-troende världen i situationer där vi tvingas bekänna vår personliga tro. Och vi är många gånger skygga och rädda att göra så. Ofta skäms vi över vår egen tro, trots att vi egentligen skulle kunna vara glada över den. Trons gåva är ju nämligen den allra största gåva en människa kan besitta här på jorden. Allt det timliga, allt det synliga är billigt krafts jämfört med det. Den gåva Gud gett oss, den levande tron. Och Daniel ville där i konungens hus bekänna sin tro. Och han sa det till konungens tjänare: jag vill inte besudla mig med den alkoholhaltiga dryck. Och han bad att få slippa dricka det tillsammans med sina vänner. Men konungens tjänare sa: om jag ändrar på konungens påbud och befallda maträtter och han märker att ni är klenare än de andra gossarna, så måste jag plikta med mitt liv. Men Daniel trodde så pass mycket gott om Gud att han bad att om jag och mina vänner kan få äta gröt istället och dricka vatten. Och konungens tjänare var så pass vänlig att han gick med på det här, att de troende gossarna fick äta gröt och dricka vatten. Och under prövotiden där så, som varade 10 dagar. Och när den tiden hade gått till ända, så kom konungen för att besiktiga de här gossarna, de troende och de andra gossarna som var med på utbildningen. Så kunde konungen märka att de troende pojkarna var mycket i mycket bättre form än, och i vackrare än de övriga. Tänk er, Guds barn, vilket gott vittnesbörd Guds ord ger om en sådan människa som inte vill orena sig och sitt samvete och sin hälsa med alkoholhaltiga drycker och droger. Många ungdomar också i vår tid, redan i högstadieåldern, börjar de laborera med alkohol och droger och har orenat och besudlat sin hälsa. Gud har skapat människan till sin avbild, och Gud har avsett att människan ska vara den helige andes tempel. Hans vilja är inte att människan skulle orena sig själv. Drick inte av det vin som för med sig dålig vandel, utan var uppfyllda av helig ande. Gud har inte kallat människan till ondska, utan Gud har kallat människorna till salighet. Och också Daniel ville tro mitt i den onda världen. Konungen kom sedan för att besiktiga, studera dessa troende gossar. Och han märkte då att de var 10 gånger mer driftiga och kloka än de övriga. Och vi kan säga att om en människa är frisk, inte har orenat sig själv med alkohol och droger, så är hon mycket driftigare, initiativrikare och fungerar bättre också i samhället. Och när Daniel hade gått klar sin utbildning, så började han tjäna konungen. Och konungen såg underliga drömmar som ingen av de kloka i Babel kunde tyda. Och konungen Nebukadnezar, han hotade redan med att förgöra, utplåna alla spåmän och visa, då de inte kunde tyda hans drömmar. Men sedan kom Daniel, som hade bett till Gud att Gud skulle skänka honom vishet att förklara och tyda konungens drömmar. Och så kom Daniel och förklarade drömmarna för honom, och konungen blev förtjust. Att hur kan du känna till detta och tyda detta? Daniel svarar att det är inte jag som har kunskapen, utan Gud har meddelat mig konungens drömmar. Och Daniel blev högt uppsatt i Babels konungarike i en hög tjänst, då han var hörsam Gud och all överhet, eller hörsam konungen och all överhet. Och under konungen Darius så tillsatte konungen 120 äldste, och Daniel blev förman för dessa 120 lands äldste tillsammans med 3 andra förmän. Och när Daniel tjänstgjorde, så var han hörsam i allt, och han hade framgång i allt, då Gud var med honom. Och konungen tänkte att Daniel ska jag sätta över hela mitt rike som premiärminister. Men då tänkte de övriga 3, eller de övriga lands äldste, att hur ska han kunna vara landets premiärminister, en troende? Vi måste göra oss kvitt Daniel, få honom undanröjd. Och, men hur de än granskade hans verksamhet så kunde man inte finna någonting att slå ned på. Men sedan tänkte de här lands äldste och vise att om vi kan finna något i Daniels Guds tjänst, om vi kan finnas något där att kritisera. Och så gick man alla tillsammans till konungen och sa det till konungen att må konungen länge leva. Att låt oss instifta en sådan lag att den som under 30 dagar tillber någon annan gud eller människa förutom konungen, att vederbörande kastas i lejongropen. Och konungen blev förtjust i en sådan lag, och han visste inte vad de övriga eller vad dessa landsäldste hade i kikaren. Och konungen lät skriva nedlagen. Och Daniel fick höra om konungens nya lag. Men han ändrade inte på sin Guds tjänst. Han hade sitt sommarrum. Fönstret vette mot Jerusalem, och tre gånger per dag så tillbad han Gud. Tackade honom och tillbad honom. Och tillkallade honom till sin hjälp. Trots att Daniel respekterade överheten med i denna fråga och sak, kunde han inte stämma in i konungens synpunkt, utan han bad. Och då kom dessa lands äldste och sa det till konungen att den Daniel, han tillber den levande guden varje dag. Trots att vi skrev ned den där lagen att om någon under 30 dagar tillber någonting annat än konungen så ska denne kastas i lejongropen. Och här i texten sägs det, svarade och sa det till konungen, Daniel, en av de judiska fångarna, aktar varken på dig eller på det förbud som du har låtit sätta upp, utan förrättar sin bön tre gånger om dagen. När konungen hörde detta blev han mycket bedrövad och gjorde sig bekymmer över hur han skulle kunna rädda Daniel. Ända till solnedgången mödade han sig med att söka en utväg att hjälpa honom. För konungen gick då upp att de övriga lands äldste, satraperna som de heter, de hade stiftat en lag som konungen inte förstod. Syftet med lagen var att utplåna Daniel och få honom undanröjd från de skarorna av lands äldste. Och varför fick han lov att röjas undan? Eftersom han med sitt eget levande förkunnade så kraftfullt mot de övriga. Deras samvete kunde inte stå ut med hans levande tro. Konungen blev bedrövad och sorgsen. Han tänkte, om Daniel kastas i lejongropen så kan han inte klara sig levande. Och konungen tänkte till och med att om Daniel nu dör så kommer konungen att bestraffa också konungen, och också han kan dö. Då skyndade männen till konungen och sa det till honom, vet, o konung, att det är en mediens och persiens lag att intet förbud och ingen förordning som konungen utfärdar kan återkallas. Och hur ingen konungen försökte hitta och fundera på en lösning, så gav hans stolthet inte efter. Han fick lov att alltså exekvera den här lagen som han hade instiftat. Då lät konungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen. Och konungen talade till Daniel och sade: din Gud, den som du oavlåtligen dyrkar, han må rädda dig. Konungen tänkte som sista nödlösning att om Daniel har en sådan Gud som kan hjälpa honom ifrån stora odjurs käftar och klor, och konungen gick hem till sitt palats och tillbrakte hela natten under fasta och lät inga kvinnor komma in för sig, och sömnen flydde honom. Det var så svår natt för konungen att han säkerligen inte under hela sitt liv genomlidit en så svår natt. Ingen aptit. Inget av hovets nöjen fick man föra fram inför honom. Och han fick inte sömn i sina ögon. Utan han vakade natten och tänkte: säkert finns ingenting kvar av Daniel då han kastats i lejongropen och en sten har satts för mynningen. Och säkert var lejonen hungriga. Sedan om morgonen när det dagades stod konungen upp och gick med hast till lejongropen. Och när han hade kommit nära in till gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Konungen talade till Daniel och sade: Daniel, du den levande Gudens tjänare, har väl din Gud, den som du så oavlåtligen dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen? Vad svarar Daniel på det? Då svarade Daniel konungen: må du leva evinnerligen, o konung. Daniel hade ingen som helst bitterhet gentemot konungen. Utan som troende hade Daniel redan i förväg förlåtit alla kränkningar, dåliga gärningar. Om vi skulle fått lov att lida på samma sätt som oskyldiga, så skulle vi säkert vara sorgsna och rikta ett anklagande mot konungen att du har gjort så här mot mig. Men Daniel, han säger till konungen alltså att länge leve konungen. Också i denna situation så var Daniel hörsam överheten. Min Gud har sänt sin ängel och tillslutit lejonens gap så att det icke har gjort mig någon skada. Ty jag har inför honom befunnits oskyldig. Ej heller har jag förbrutit mig mot dig, o konung. Daniel var inte själv där i gropen, grottan, utan Gud hade skickat en ängel ifrån himlen till honom. Och ängeln hade tillslutit stängt käftarna. De stora, farliga lejonen var lika beskedliga gentemot Daniel som tamkatter hemma och hade inte skadat honom alls. Då blev konungen mycket glad och befallde att man skulle taga Daniel upp ur gropen Och när Daniel hade blivit tagen upp ur gropen kunde man icke upptäcka någon skada på honom, till han hade trott på sin Gud. Daniel hade bevarats välbehållen i lejongropen, men hans förtröstan i gropen, det var den evige guden. Också idag söker många gud en trygg hamn här på jorden. Många människor tänker att jag finner min tillflykt där i att jag har gott om timlig godhet eller välstånd kring mig. Men som människor kan vi inte förtrösta oss på någon timlig trygghet. Daniel, han förtröstade på Gud. Och många gånger tänker människorna att hon har någon mäktig person vid sin sida som kan hjälpa och bistå henne. Men vi vet att också den mäktigaste och starkaste personen vid vår sida är en dödlig människa. Och var har vi då vår tillflykt när den personen dör? En gång hade en ungdom lämnat Guds rike. Jag tilltalade vederbörande och frågade vederbörande att varför lämnade du Guds rike? Och jag fick svaret att det finns ingen Gud. Och då frågade jag att vem har sagt det? Och jag fick svaret att arbetskamraterna, kollegorna hade sagt det. Och jag sa det att tänk dig att du har nu lagt din tillit och förtröstan på en dödlig människans ord. Vad händer när de här dör bort ifrån dig? Vår trygghet också idag är den evinnerlige guden. Och detta Guds rike är också idag det allra tryggaste stället här på jorden. Och detta Guds rike, det är en nådig himmel här på jorden. Och Gud håller Guds barn här i nåderiket för så dyrbara att inte vi förmår förstå. Kom ihåg att om det i Sodom hade funnits 10 troende så hade Gud skonat Sodom och Gomorra. Men där fanns inte 10 troende. Så Gud vägledde istället ut Lot och hans hustru och de två döttrarna ut ur Sodom. Och efter det så följde sten, eld och brinnande stenar ifrån himlen och Sodom och Gomorra förintades. Guds barn, lämnar aldrig Guds rike. Riket är så gott som det står i salmen. En dag här i Guds rike är bättre än 1000 dagar annorstädes. Om man går utanför Guds rike så råkar man i olycka. Men när man bor i Guds rike så har Gud lovat att ta hand om hörsamma barn. Och Guds rike är det enda riket där synderna förkunnas förlåtna. Också i denna aftonstund, bröder och systrar, har ni löfte och lov att tro alla synderna förlåtna i Jesu namn och blod. Ni får vara tryggade och välsignade. Gud har i sitt evangelium lovat skänka kraft till den himmelska vägen. Och när vi vandrar en stund så kommer vi en gång till himlen. Många har vi här ett kors att bära i tiden. Ett kors som tynger oss ända ner till marken. Men det korset väger lätt jämfört med den ära och härlighet som vi en gång uppnår när vi kommer fram till härlighetens land dit vi alla har viljan att komma. Och Guds vilja är att vi skulle vara barn i detta rike. Brodern Havas sa på sin tid att måtte vi aldrig växa upp och bli vuxna, utan att vi skulle få bevaras som små barn i barnens rike. Att vi skulle bevaras i tron och en gång få komma till det himmelska hemmet. Guds vilja är att alla människorna omvänder sig, gjorde bättring. Gud har ingen glädje av att någon människa hamnar i förtappelsen. Utan Gud vill att alla människor skulle göra bättring. Och också idag så kallar Gud genom sitt ord de människor som ännu är på otrons väg. Kom också ni bort ifrån otrons väg och gör bättring. Guds vilja är att kalla er. Och många av oss har nära och kära vänner. Våra mest närmaste människor som från hemmets sfär har gått milse. Jag har många gånger tänkt, hur kan en ung troende gå så vilse så att hon går vilse på sin egen bakgård och hamnar bort ifrån den levande tron. För ett kort tag sedan var hon eller han troende tydligt dyrbart troende och tillägnade sig gåvor rättfärdigheter, men sedan har fienden bedragit och genom synd och överträdelse dragit ut i otro. Men vi, Guds barn, vi ber för alla sådana att de skulle få bättringens nåd. Vi, Guds barn, har redan här i tiden fått dubbelt upp. Vi har fått det timliga livets gåva och en gång så får vi det eviga livets gåva där i himmelens hem. En gång ger vi oss av till den himmelska jubelfesten där vi får påbörja den underbara sången som är så ljuv att något sådant aldrig har sjungits tidigare. Och vi får sjunga den evinnerligen. Också i denna afton får ni systrar och bröder förbli troende i alla synder förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. Var betryggade och välsignade. I Jesu namn och blod är alla synderna förlåtna. Också jag kom här inför er mycket skygg och känner mig syndig och vill fråga, får också jag tro mina egna synder förlåtna? Jag vill tro tillsammans med er och förbli också ni troende, alla synderna förlåtna. I Jesu namn, var betryggade och välsignade. Guds vilja är att en gång föra oss till det himmelska hemmet.